Allsvensk podd är tillbaka. Det var extremt länge sedan vi var här. Kändes som att det var 1982 ungefär. Men nu är vi där i alla fall. Gäster med gester. Frida Faglund och Kalle Karlsson, välkomna.
Tackar, sitter och tackar.
Gestikulerar som galningar inne hela tiden.
Är det så?
Ja, jag ser det. Det gör ju inte ni. Kanske tur det. Hur mår ni? Frida är full av skratt. Kanske lättare för dig att prata, Kalle.
Ja, Frida är lite fnittrig här. Jag vet inte, det är dina försök till intron i podden så. Ja. Det får mig att dra på smilbanden också, får man säga. Du hade det första försök här var riktigt bra. Det på, jag trodde det var Venga Boys du satte. Ja. Boom 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 startade.
Ja. Men det var ju för lätt upp stämningen.
Ja, och det lyckades du med.
Ja, hon skrattar ju fortfarande.
Så att, nej, men det är bra för min del. Lite begynnande förkylning som jag nämnde i en annan podd här. Den har inte brytt ut än, men den är tyvärr steget närmare att bryta ut.
Mm. En jättetråkig händelse för några dagar sedan. Fruktansvärd, tragiskt. Vi börjar där. Labinot Abuzi kom besked om att han hade avlidit. Vad minns ni av Labbe?
Vad minns man av Labbe? Man minns ju honom som en spelare som man tar alltid, alltså när man pratar om de här killarna från Rosengård och Malmö överhuvudtaget, så jämför man väldigt, väldigt ofta med Zlatan. Så blir det automatiskt. Men där var det ju faktiskt befogat ändå, för att Harbusi hade ju fantastiskt fina fötter. Det var väl egentligen bara hans huvud som kanske inte riktigt tog honom dit han skulle kunna ha nått. Och lite skador så där också mot slutet. Men en fantastiskt fin spelare. Nu känner man ju inte honom personligen, men jag har alltid sett honom som en kille som bjuder på sig själv och som minns den här sketchen med när han klär ut sig till Ola Toivonen med så här blond peruk och springer runt och liksom larvar sig. Och det var väl lite så han var, har man väl fått uppfattningen från de som faktiskt kände honom. Så att givetvis otroligt tragiskt.
Jag jobbade med en mycket hängiven MFF-supporter på den tiden när han kom fram i Malmö FF. Så jag fick tidigt höra talas om, för han hade koll på, det var sån där supporter som var inbiten som hade koll på juniorlag och allting. Så han var oerhört förtjust i den liksom nya stjärnan som kom underifrån. Han snackade hela tiden om Labinot. Vänta bara när Labinot kommer. Och när han väl kom fram sen så såg man ju att det var en spelare som fick ju fram väldigt många spelare under den tiden. Mm. Många som tog sig vidare ut i den stora världen. Men frågan är om inte Labinot var den som hade det allra största spelet i sig. Så det är det jag minns av honom. Och precis som Frida säger också, en verkar det vara, jag har inte träffat honom, men verkar vara en väldigt skön typ också, som bjöd på sig själv och som hade räv bakom örat ibland också. Så att mycket tragiskt såklart.
Han blev bara 32. Jag träffade honom 2009 när det var U21 EM. Och jag minns honom som en glad, rolig person att prata med. Kunde säga lite vad han ville och vad han tyckte, så han kändes ärlig och rolig. Så men fotbollsmässigt så var det väl någonstans efter Gense Begli för 7-8 år sedan som det inte riktigt gick så mycket uppåt. Och sen var det mycket tråkiga klubbval och skador. Så att, nej, oerhört tragiskt. Landslaget skulle hedra honom ikväll, så jag hoppas att det blir fint. Eller om den här kan komma ut imorgon, så då blev det igår, men ni fattar grejen. Labinot, bara 32. Om vi tittar på, om vi stannar nere i södra Sverige, Skåne, så har ju Frida Faglund sitt Trelleborgs FF där nere. Och vi pratade om Piqué-tröjor och Patrik Winqvist häromdagen. Jag tänkte att vi skulle gå vidare dit.
Ja, vi fortsätter på det dystra spåret helt enkelt. Jag vet knappt var man ska börja. Alltså Trelleborgs FF är ju en klubb som lever lite i, eller som ligger lite i radioskugga på något sätt, för att det känns som att det är en klubb som bara finns. Och nu har man förlikat sig med tanken på att det är ett bottenlag i Allsvenskan, och då är det inte så många som bryr sig om vad som händer där i den klubben. Men jag måste uttrycka min frustration kring hur man har hanterat den här säsongen. Jag vet att inför året så sa jag ju att det kändes som att det var kompetent folk i styrelsen och mm. att det var, man hade realistiska mål med säsongen, att man skulle hänga kvar först och främst. Det var liksom inga högtflygande planer så till vidare och sådär. Men jag tycker någonstans att man har brustit i allt det här. Och någonstans så går det inte att komma ifrån också att det är inte så många som har märkt av det här kanske i övriga Sverige. Jag reagerade på en sak som kommentatorn under Blåvitt TFF då sa vid ett tillfälle, och det var att det var väl 30 pers ungefär som hade tagit sig upp till Göteborg. Några av dem stod i pikétröjor och då sa kommentatorn att titta där, de hyllar Patrik Winqvist genom att ha pikétröjor på sig. Och det säger någonting om hur otroligt lite koll man har på TFF. För att sådär, det är ju den bilden jag har skaffat mig genom tillförlitliga källor, ska sägas. Det är att sådär ser det inte alls ut i klubben. Man gjorde ju en viss förändring i TFF när man tog in Tom Pahl som någon sorts rådgivare istället för att sparka då Winqvist helt. Men med facit hand så har väl inte det fallit speciellt väl ut. Man kanske skulle varit lite storsk och bara liksom gjort en hel förändring i staden för att verkligen ge allt man hade för att hålla sig kvar.
Sen, hade Pral varit intresserad överhuvudtaget av att ta huvudtränarrollen?
Nej, det vet jag ju inte. Det är svårt att säga. Jag kan tänka mig att han kanske hade... Jag kan ändå tänka mig att han hade kunnat ställa upp det året ut i alla fall. Alltså inte att han hade varit kvar permanent, det tror jag inte han hade orkat. Nej. Men och låta honom ha de här månaderna, för det är ju ganska mycket i tränare, alltså Winqvist roll som tränare som inte har fallit väl ut. Alltså både rent taktiskt, och sen vet jag också att man inte riktigt varit ense med spelartruppen riktigt hur man ska spela, och jag tror det säger någonting också att Lasse Nilsson sitter på bänken numera som var kanske TFFs bästa spelare under våren. Det är någonting som skavar där, ja. Alltså 100%. Och då slutar det ju med att man, nu har de inte fallit ut ur än, men det finns ju ingenting som pekar på att man kommer att hänga kvar. Och just att få sätta sin klubb i det här känns så himla onödigt. Och det finns så himla många grejer som man hade kunnat göra betydligt bättre. Men med facit i hand, det är en sämre trupp egentligen än vad de hade förra året. Det finns ett gäng spelare tycker jag som absolut inte håller allsvensk klass. Sen finns det väl några ljusglimtar i och för sig. Jag kan ju lyfta Felix Hörberg som jag väl tyvärr tror man inte kommer få behålla kanske. Han kommer nog sticka någon annanstans. Jag skulle nog lägga mina pengar på att det blir Helsingborg kanske. Mm. Med tanke på att det ligger nära till hands. Sådär. Men det är trist. Det är trist också när man, det vet ju alla som är supportrar, att det är trist när man bryr sig om ett lag väldigt mycket. Och så är det bara så här. Så här platt. Det är tråkigt bara. Det är inte kul.
Vi gjorde ju en Premier League på tidigare då, som där vi pratade om bland annat Newcastle, så jag vet precis hur det är. Du behöver inte kolla än så.
Och man vet ju också om att jag vet att jag kan tänka mig att många Blåvitt-supportrar också är rädda för det här ifall man skulle trilla ur, för att nu Superettan har ju blivit en sån där typ av liga där det finns väldigt många starka lag och starka klubbar som slåss om de här platserna till Allsvenskan. Det är inte så lätt att ta sig tillbaka. Det krävs ganska mycket. Så det här var ju på något sätt once in a lifetime, känns det nästan som. Att man hade chansen att försöka hänga sig kvar och...
Men trots alla de här problemen och trots att det inte har sett bra ut och att man kan definitivt ifrågasätta taktiska val och byten och saker som man har gjort, så är de ju bara en frispark ifrån att ta 3 poäng, vilket skulle betyda att de hade haft 3 poäng upp till BP och en kvalplats. Så att, och hade då IFK Göteborgs lag
4 poäng i så fall, de 16.
Men då hade de ju liksom ändå klivit. Ja, hade IFK Göteborg sen slagit BP och sen de tagit en 3, då har de ju varit där och nosat. Då hade du varit nära en kvalplats. Men det är också för att Allsvenskan, eller det är så många lag i Allsvenskan som håller en sån extremt låg nivå sett till dem där uppe, som gör att de ändå hade haft en ganska...
Ja, jag tycker att match mot Blåvitt, det sa ju mer om Blåvitt än vad det sa om Trelleborg, ja, egentligen.
Men de ska ju, där gör de ju ändå en... Jag imponeras ju mer av Trelleborg i den matchen än... Ja, alltså det är klart att Blåvitt är ju usla sett till att de får ta ledning så tidigt, men det är ändå någonstans ett Trelleborg som ligger sist, de försöker ändå med mod, de håller sig till långa inkast och sen så skapar de en del målchanser. Tycker de spelar bättre fotboll än Göteborg med en sämre trupp och på bortaplan, vilket kan vara lite så här svårt, men så sett så, men jag håller också med dig om att det säger ganska mycket om Göteborg som, när man får ledningen i den situationen, väl efter 118 sekunder måste kunna bestämma den matchen.
Jag tyckte det mest anmärkningsvärda var ju när Poja efter matchen sa att det sämsta som kunde hända var att vi tog ledningen. Det där har man ju, alltså, det är inte, jag har aldrig hört en tränare säga på det där sättet egentligen. Man kan förstå vad han menar, men det säger oerhört mycket om vilken brygga Blåvitt är i, rent mentalt, om inte annat.
Ja, det fanns ju något sånt där bevingat inom ishockeyn att det sämsta var att leda med 3-0, som folk sa och upprepade gång på gång, men som egentligen hade ganska liten bäring med verkligheten. Det var ju egentligen ganska bra att leda med 3 mål i hockey, även om det ibland, någon gång då och då, hände att ett lag hämtade upp ett 3-målsläge i hockey. Jag har faktiskt aldrig hört någon som har sagt, som Poja gjorde i det här fallet, att det sämsta som kan hända var att ta ledningen, för att jag har väldigt svårt att tro att de inför den matchen känner att vi vill inte ha ledningen i den här matchen. Alltså första målet i en fotbollsmatch är ju alltid viktigt. Sen kan jag förstå honom efteråt att med facit i hand så kanske man känner att vi blev ängsliga när vi hade ledningen. Vi borde ha blivit bättre och växt med den ledningen och liksom kunna dominera utifrån det, tagit matchen därifrån. Men istället så blev vi rädda om den ledningen och liksom föll tillbaka mer än vad vi borde ha gjort. Jag vet inte om det är något sånt han menar. Sen kan det ju också vara, jag vet att det där citatet har ju blåst upp väldigt mycket och jag förstår det, att det ser konstigt ut i supportrarnas ögon. Samtidigt så direkt efter en match så där, när du är superbesviken över resultatet och sådär, du måste ju säga någonting som inte sänker ditt lag när du är längst där nere, för det är de ju verkligen efter att ha legat under med 2-1 fram till sista sekunderna hemma mot Trelleborg i världens, jordens ödesmatch. Alltså det kan ju, de kan ju inte vara längre ner.
Nej. De heter Jumbo.
Ja, precis. Alltså han måste ju säga någonting som... Han hade kunnat använda andra ord. Det är ingen tvekan om det. Men det är det där. Det är svårt att hitta någonting. När du allra längst där nere, så är det svårt att säga någonting som inte samtidigt sänker ditt lag ännu
mer. Nu tar man inte på sig smällen, säger man inte själv. Att det här får jag ta på mig. För att han står inför matchen och säger, vi ska gå in till den här matchen med inställningen att vi ligger under. Och så kvitterar han ju då när han gör det tidiga målet. Då måste han ju ha sagt att om vi nu kvitterar tidigt så ska vi göra så här och så här och så här. Det måste ju finnas en plan, men efteråt så, när han säger det där, så blir det ju...
Men jag tror också sådär, jag håller med dig om att du som tränare kan ju gå ut och säga att jag tar på mig det här.
Nej,
och så. Men jag tror att är du en tränare i den situationen att du har självförtroende och allt flyter på och sådär, då är det lätt att göra det. Är du liksom... Joel Cedergren just nu får hyllningar från höger och vänster och liksom alla älskar dig, då är det enkelt att säga efter en förlust, det var mitt fel, jag tar på mig det här, jag borde ha gjort tio så. När du är ansatt från alla håll, som Poja är, ifrågasatt, du kanske bara är, det vet man ju inte, men du, potentiellt kan det vara en förlust från sparken. Då är du inte i den situationen att du kanske går ut och säger att det var mitt fel. Det eldar ju bara på ännu mer att okej, det var ditt fel. Ja, men då skulle du inte ha den här stolen. Då är det lika bra att du tar mössan i hand och går.
Man pratar ju mycket om att det var Karashvili som räddade poäng och sådär. Men jag tycker man glömmer bort Tobbe Hussein egentligen, som är ju den som faktiskt ordnar en... Han offrar sitt huvud bokstavligt för att få den här frisparken som till slut blir mål. Och man ser ju som skillnad när han kommer in. Man ser ju att han är en av få i det laget som fortfarande spelar med någon sorts blåvitt hjärta. Han var ju fullständigt vansinnig efter mötet med Bayern, där de ju förlorade. Allt handlade om Kennedys ölfångande. Och där var han ju väldigt rak och tydlig och så här med att nu måste vi visa inställning, nu måste vi verkligen försöka och gå in liksom med tanken att den här matchen gäller allt. Och han gjorde ju det när han väl fick spela. Men det känns som att det är inte tillräckligt med den typen
men,
av...
Men jag måste fråga dig, Jönsson, som är ändå liksom insatt i det här blåvitt laget och så vidare på djupet verkligen. Hur bra trupp är det här? Vad skulle du placera in dem i Allsvenskan och bara prata truppen som de har i höst här? Inte före sommaren, före spelarförsäljningen.
Jag satte ju dem som...
Ja, men inte vad du satte dem. Vad skulle...
Jo, men om jag tänker att jag satte dem där. Jag satte dem från början av säsongen typ 9. Och jag tycker att de är... Ja, då har de blivit av med ett par spelare som jag räknade skulle vara bättre med att de var. Så att, nej, det är klart att det är ett lag som inte ska vara mycket högre än 9-11. Jag kan tänka mig mycket högre. 9-11.
För när jag tittar på truppen så för mig så det finns ju ingen spets någonstans riktigt.
Det finns vissa spelare där som skulle kunna gå in i andra kollektiv.
Absolut,
göra det bra.
Och göra det bra, ja. Ja. Men jag inte, menar spets nej, utifrån spets. Att bära ett lag i en tung liksom situation.
Men om du tänker dig att om de skulle spela ligga lågt, spela 5-4-1 eller 4-4-2 och väldigt, väldigt lågt och slå om och köra den här taktiken hela säsongen, då tror jag att de skulle kunna hamna 9-11, men när man försöker något annat med en trupp som inte håller, när det inte finns pengar, då blir det så här. Och sen, med det sagt så tycker inte jag att jag har haft ett fruktansvärt jobb med tanke på det laget att hålla med om, så att det är inte så konstigt att de hamnar där de gör.
Alltså jag har aldrig hållit med om det här att han ska få kicken och sådär. Jag har inte sett honom.
Det är Mats
Gren
jag tycker ska försvinna, för att han har gjort ett dåligt jobb och gett han en dålig trupp. Och han är ju också borta nu. Så att, sen är det klart att i vissa situationer, om man väljer att gå en annan väg, då skulle man kunna sparka på det. Men då hade man fått göra det mycket, mycket tidigare och erkänt sitt misstag att vi gjorde fel, vi skulle inte gjort så här. I sommar ska vi plocka in 5 stycken spelare som typ lirar som Filip Haglund och Robert Oman Persson, och så ska vi lyfta och kriga och så ska vi fixa vårt poäng och så ska vi fortsätta vara tunga blåvitt. Men om man vill köra vidare på den nya, då måste man ju behålla, annars blir det ju, erkänner man ju sitt, ja, gå emot sin långsiktiga satsning och så här. Så det blir ju, ja.
Men du satte dem 9 sa du.
Jag tror
och de
jag
har tappat spelare nu alltså, ja. Tittar man på laget idag, jag kan inte säga att de är så mycket bättre än där kring i tabellen. Alltså tyvärr. Och mycket har att göra med att de har inga riktiga spetsspelare offensivt. Nej. Har du inte några spetsspelare offensivt som gör skillnad, då blir det jäkligt jobbigt. Oftast har ju nästan alla lag, även de bottenlag, har ju ofta någon spelare offensivt som kan göra någonting. Jag säger inte att Trelleborg har det nödvändigtvis, men då ligger ju de där de ligger i tabellen. Men Dalkurd, ja, men de hade ju ändå Boja. Alltså,
ja.
De har en spetsspelare, det gör ju enorm skillnad. Och Brommapojkarna hade ju också i form av Erik Johanna som Omondi som
Ajeti var också tanken
att vara. Men just det där Mondi tycker jag hade den där spetsen i våras, att han kunde ändå hota motståndare med liksom att han är irrationell och snabbhet och sådär. Men har man inte alls den där liksom spetsspelaren offensivt, då står man så jäkligt slätt. Så jag har sympati för Poja att har du inte de där spelarna som gör skillnad där framme, då har du problem.
Jag hade dem före, jag ser nu på långa tips då inför säsongen, så hade jag dem 9, för jag hade dem före Örebro och Kalmar. Men tittar man på Örebro och Kalmar så finns det ju ändå spets i Örebro och Kalmar, och bättre spets än jag tycker att IFK Göteborg har. Särskilt in som spelare som Rasmus Elm, om han skulle blomma, eller Viktor än för den delen, som är bra, och Örebro och sina killar. Men nej, så jag köper det fullt ut. Men jag tror ändå innan det här uppehållet, eller precis när uppehållet hade startat och sådär, innan och runt omkring där, innan egentligen Gren fick kicken, så var jag helt liksom inställd på att, alltså jag lutade åt att det skulle bli ett kvalspel för IFK Göteborg, för att jag kände att det fanns ingen annan väg att gå efter den här svaga insatsen mot Trelleborg. Men efter att de gör sig av med Gren, plockar in lite fullt blod, det har inte kommit några nya spelare, absolut, det har inte kommit några nya spelare, men jag tror ändå att de kommer lösa det här. Jag ska inte säga att det är enkelt, men jag tror absolut att de löser det utan kval. Och det känns bara för att de insåg allvaret i det. Det kändes inte som om de gjorde det ibland. Det känns som att man såg samma typ av intervjuer, samma typ av misstag, och det bara rullade på så här. Men nu känns det som att man har insett allvaret i det. De har plockat in 2 gamla spelare som är med på träningar och det blir ändå en liten frisk fläkt även om de inte har bytt tränaren. Vilket jag tror kommer påverka dem positivt. Sen vill jag ju, som du var inne på, Tobias Hussein, han, det är inte meningen att han ska vara en startspelare, det är inte meningen att han ska vara en stjärna, men det finns ingen som har den intelligensen på fotbollsplanen som när han är med. Han styr liksom pressspel och han styr och ställer hur mycket saker som helst. Och han spelar kanske 20-25 minuter, då är de som bäst varje gång. Oerhört intressant faktiskt.
Och det säger väl någonting om deras offensiv då?
Att det gör det verkligen.
Liksom Hussein som är till åren och som ska lägga av och så vidare. Mm. Att han ändå gör sån skillnad när han kommer in.
Verkligen.
Sen tycker jag att det är, alltså alla de där förändringarna som innebär att det kommer in en Tom Prahl ovanför någonstans i en rådgivarroll. Att Stiller och Hjalmar kommer in i någon slags förstärka leda teamet. Ja. Båda de här formen av rokader av ledarteamet gör ju att tränaren tappar i auktoritet. Det klubbledningen säger är ju att du klarar inte av det här, så vi behöver ge dig hjälp här. Jag tror inte på de grejerna. Ska man göra de där förändringarna, då ska det ju vara tränaren själv som säger, jag vill ta in här Nisse här som för han har kompetens som defensiv coach, om det nu är det, eller vad det nu är. Annars får man nästan kapa banden alltså. Jag är inte säker. Ja, det går att hitta exempel på där de här rådgivarrollerna har gett lyckat resultat?
Jag vet inte, men det känns bara så skumt i det här fallet med Westerberg. Han blev liksom offret här och jag vet inte riktigt exakt vad det beror på. Men det är bara en sån här, jag har bara fått en hunch av att jag tror att det går vägen. Jag var så otroligt mer negativt inställd innan för att det kändes som att det var ingen som brydde sig. Jag hade inte förväntat mig mer negativa saker runt omkring, mer reaktioner och sådär. Men det känns som att Blåvitt bara liksom pumpade på. Man har ändå haft presskonferens, man har sparkat sportchefen, en person som har hängt runt klubben och varit väldigt mycket negativ publicitet. Jag kan inte komma ihåg någon som har dragit så mycket negativ publicitet. Han som person, alla saker han har gjort, citat som han har sagt, han var inblandad i den här grejen som hände i våras, eller nej, med vad heter det? Den matchen som sköts upp mot AIK, han hade en sån massa saker. Alltså det finns så mycket grejer, och att bli av med honom och liksom få in någonting som folk känner igen. Jag tror att det kommer hjälpa dem på någonstans.
Hade inte Ralf av alla människor en poäng där att Blåvitt gjorde ett misstag som inte sydde upp Stefan Pettersson i den rollen?
Jo, det kan man absolut.
Stefan Pettersson, alltså med bakgrund då som agent, Blåvitt legendar, stort kontaktnät, rekryteras till landslaget nu då. Han hade nog kunnat varit väldigt bra i den rollen. Nu vet jag inte om han ens var intresserad av det så, men det känns som att att med hans bakgrund också i IFK Göteborg att då behöver ju Blåvitt hjärta känns det som i den klubben. Och ja, det tror jag Stiller och de här ger nu.
Ja, men jag tror också, men å andra sidan behöver de ju också kunnande. Det är svårt att säga, men som Stefan Pettersson är en agent, absolut, spelar fotboll på hög nivå, kan spela till det. Sen har man ju ingen aning om hur man går in i den rollen, men jag håller med om att det känns som en vettig lösning.
Sen krävs det ju inte så jättemycket heller, så du har ju redan alltså IFK Göteborg som är en sån slagkraftig klubb på så sätt att med hela sin tradition, och det är klart att den klubben fortfarande, själva namnet är ju attraktivt och drar spelare, även om de nu inte har sett på spelningar sitt och ligger långt ner i tabellen. Så det krävs ju inte, den personen som kommer in nu som ny sportchef, det krävs ju inte så mycket för den personen att faktiskt lyckas ändå. Det gäller ju typ att man lägger upp en plan som inte är kortsiktig, som Mats Gren har ju hela tiden jobbat efter en kortsiktig plan med kortsiktiga lösningar. Kom in med en person som är tillräckligt kompetent för att förstå att man måste tänka mer långsiktigt. Kanske bygga upp någon sorts, eller knyta till sig människor som är duktiga, alltså duktiga scouter som kan scouta i de lägre divisionerna och kanske utomlands i AIK som åker till Sydamerika till exempel, eller Afrika, där finns väl fortfarande pärlor att hämta. Liksom. Mm. Det krävs, jag tror inte det krävs jättemycket för att få den här klubben på rätt köl. Men, ett par spelare liksom.
Jag tycker det är bättre egentligen då att ta en sån med Blåvitt-anknytning som sportchef än att plocka hem alla de här spelarna som det pratas om att man ska göra. Jag är inte helt säker på att det kommer bli så lyckat att betala massa pengar ur Blåvitts synvinkel, pengar som egentligen inte finns för Pontus Wernbloom, Gustav Svensson, Marcus Berg, Oskar Wendt och vilka de är. Och sen har de några år kvar. Och det är inga spelare du kan sälja. Då känns det som att plocka max en av de spelarna, max typ en av dem, plocka inte hem massa förrättningar som säkert, de har haft jättefina karriärer, betytt mycket för klubben, men jag tror inte riktigt på det där. Jag tror att det kan bli lite Kim Källström över det, det är ett år eller någonting och sen så försvinner det där. Jo. Då är det nästan bättre att man har en sportchef som har hjärta för klubben, som verkligen vill gå in och kriga med små medel och gör liksom allt för det, och så plockar han hem en stöttespelare av de här kravställarna, typ Gustav Svensson eller Pontus Wernbloom, som är centrala i banan. Och ja, Gustav har ju varit där innan, en, kanske de två, men inte för många, och så kör man därifrån. Det tror jag skulle vara det bästa, och men Stefan Pettersson skulle absolut vara ett bra val. Jag kan nästan sträcka mig till typ en sån som Tobias Hysén också, även om han inte har något rutin i det läget av att vara en sportchef, så han ändå spelar och han har väldigt stark anknytning till klubben, och det är många som tycker om honom, och han har varit ute så han känner folk, han känner spelare och så vidare.
Eller så som det har varit på tapeten nu, att man skulle ha en delad roll. Nu vet jag inte hur mycket ekonomi som finns för så, men säg att man hade tagit in en sportchef och Tobias Hysén som en assisterande sportchef, så att säga. Det är en ganska stor arbetsbörda, får man säga, den rollen. Så att jag tror det skadar nog inte att vara två. Då skulle man kunna matcha in honom på sikt. Kan de säga nej om den här typen av spelare som Oskar Wendt, Gustav Svensson, Wernbloom, Marcus Berg står på kö för att komma hem? Det tror jag inte. Utan då handlar det nog bara om att gå till näringslivet och säga att vi har en jättechans här att få hem dem här.
Men du förstår tänket, man plockar hem dem och lägger pengarna på dem. Absolut. Och sen...
Men sen så kan det ju bli en... Man kan få ut mycket annat ju av att plocka hem ett par spelare, som Djurgården till exempel fick ändå med Isak och Kim och Jonas Olsson. Att även om man med facit i hand, kanske det har ju kostat mycket pengar, så är det ju, de har ju inte spelat så länge och ingen av dem, nu kommer både Jonas Olsson och Isak
och
sluta efter säsongen.
Och så har de gått bakåt resultat med sämre i åren innan.
Absolut,
högre publiksnitt.
Ja, exakt. Och plus att de har ju lockat andra spelare. Jag menar Erik Johansson, jag tror inte han hade valt Djurgården om det inte hade varit för dem. Alltså jag tror att det kommer ur mycket annat genom att plocka några sådana spelare. Ibland måste man göra de där sportsliga satsningarna som man vet om. Man tappar pengar på det, men man kanske får ut en massa annat.
Jag tycker inte alla. Jag tycker en eller två.
Nej, men
max.
Det har de ju inte råd med heller. Jag kan inte tänka mig, alltså de kan inte plocka in alla
men
de
det
här.
Det snackas ju alltid om att alla skulle komma hem samtidigt. Och skulle man då liksom knyta upp sig på det och sen samtidigt så lyckas man inte sälja någon spelare, då är det svårt.
Det handlar ju också om de här spelarnas lönekrav.
Ja, det är det.
Det är klart att de vill ha höga löner, men det är klart att de har råd att gå ner i lön också. De behöver ju inte kanske tjäna så mycket som de hade kunnat gjort om de hade maximerat och gått till den klubben i Allsvenskan som betalar allra mest, eller den klubben i Norden som betalar allra mest.
Vem tycker ni de skulle ta om de skulle ranka de här männarna, vem har ni tagit?
Gustav Svensson tror jag skulle göra mest rent Mitta. Spelmässigt. Sen Marcus, hur är de i ålder där? Berg 86, va?
Ja, väl de 86, Svensson 86 och Wendt är äldre, va? Eller är han yngre?
Tänker vi mer sådär att som centralfältare, Gustav Svensson, den spelstilen, så tror jag han håller i flera
85
år.
85 är vänt. Ja, jag tycker Gustav också, för han håller länge. Och jag tror Wernbloom också kan göra nytta. Marcus Berg tycker jag är i en nedåtgående spiral. Sen så håller han ju säkert absolut allsvensk klass. Säger inte därför att han är med i landslaget om han flyttar hem ett och ett halvt år. Men han flyttar ju inte hem nu, men han kan flytta hem om ett tag. Men jag tycker bara att det går liksom.
Jag tycker Wernbloom känns orealistiskt med tanke på allt han har sagt och sådär. Då känns ju Gustav Svensson, det känns som att han ligger närmast till hans.
Har du inte snackats om att Wernbloom vill bo i Stockholm och sådär?
Jo.
Men jag tycker ju att det var väldigt positiva vindar nu när de pratade med dem senast. För jag har ju varit på landslagssamlingen och pratat med Gustav Svensson om att flytta hem. Och ett tag så ville han absolut det. Sen så satte han stopp där efter VM och menade på att han skulle titta på något annat. Nu vill han hem igen. Och de här intervjuerna kom efter att Mats Green hade försvunnit. Så att jag tror att det kan vara ett samma.
Ja, jag tycker det är trist att Blåvitt inte insåg det tidigare, för det känns på något sätt som att man har tappat
alla
ett helt år.
Ja.
Att man har tappat ett helt år där man faktiskt hade kunnat bygga på någonting nytt liksom.
Är det största sportchefsmisslyckandet i Allsvenskan under 2000-talet? Innan det fanns det ju knappt sportchefer på det sättet, inte som hade såna här framträdande roller. Sportchefsrollen var inte lika.
Särskilt om man räknar under så pass lång tid när han tog över, var de låg då. Det gick väl okej där i början, men om man byter ut det laget som man hade då, det är en person kvar, Emil Salomonsson, han fick möjlighet att bygga om, eller tvingades bygga om, det beror på hur man ser det. Men, och sen byggt om på det här usla sättet som han ändå har gjort.
Magnus Persson fick inte heller något bra avslut, men han var ju liksom dubbel. Han var, hade ju båda, han var ju manager med ju.
Ja.
Hade båda.
Det var, ju något, det var ju något spanskt båg i Halmstad. Jag har svårt att ge Halmstad så mycket skit för en sån grej.
Nej, för, men det är också skillnad. För är du Halmstad, då måste du göra något för att överhuvudtaget hålla dig flytande över ytan. Liksom.
Man har inte, jag tänker mig bakåt i tiden där med AIK och Hammarby. Och så här, gjorde de inga... När Hammarby satsade på eller det här amerikanska... Nej, det får nog vara, det får nog vara, ja. Det är ju den, det är, om man ska säga det är den sportchefen som har, det måste vara den sportchef som har måste fått mest, som folk har gått hårdast åt under den här perioden.
Ja. Och han har ju monterat ner liksom.
Ja, ja det måste
för varje
bli,
säsong.
Det måste det ju, bli han.
Det är det som är så, de var ju ändå in, alltså de har ju bara sjunkit och sjunkit och sjunkit och sjunkit och ingen har liksom gjort någonting åt det.
Han har ju skapat kaos i klubben med. Förra sommaren var det ju kaos där på sommaren. När de bytte folk i ledning och sådär. Så att, ja, det har varit mycket sådana grejer.
Mm. Men nu är det över.
Ja, nu är han borta. Han har fått lågt betyg.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
AIK har vunnit SM-guld. Det har vi slagit fast för länge sedan. Det var hur länge sedan som helst det gjorde det. Så vi kanske ska spara det till en senare podd. Varför just de vinner. Behöver inte ta det nu, behöver jag kanske göra det när det också är i praktiken och allting klart. Men om man tittar på lagen under där, om man ska lyfta något gäng, då blir det väl ändå Hammarby, även om det har varit tråkiga veckor för dem. Det är väl ändå det gänget som man 2018 då, förutom Sundsvall som vi ska komma in på, som man verkligen liksom lyfter lite extra på hatten för. Man räknar väl ändå att Norrköping och Malmö skulle vara där.
Ja, absolut. Och som sagt, vi har ju sagt detta förr, att det råder ingen tvivel om att Hammarbys spelarmaterial var väldigt, väldigt bra inför säsongen. Men det ska sättas på plats också. Mm. Och det var en hyfsat oerfaren tränare ändå, får man ju säga. Han har många års tränarerfarenhet så till vidare, men inte för att vara huvudtränare för en så pass stor klubb som Hammarby ändå är.
Han var inte sugen heller.
Nej. Han blev nog mer och mer sugen liksom efter, allt eftersom.
Ja.
Och det har ju visat sig vara en perfect match. Och han har ju verkligen satt saker och ting på plats. Jag tycker de har klarat av det bra också, så tillvida att om det har varit spelare borta så har de haft andra spelare. Alltså de har en väldigt bred trupp och har lyckats rotera på ett bra sätt. Och Djuric tycker jag har varit fantastisk hela säsongen. Jätteviktig för dem. Junior som också har fortsatt vara bra. Så att det är mycket positivt att ta med sig för Hammarby. Sen är det klart att jag förstår gentemot supporterna att det måste kännas tråkigt att tappa liksom, när det är som viktigast, när man verkligen måste hänga fast liksom, så tappar man successivt. Men AIK har varit starka, ja. Det råder ju ingen tvekan om det.
Bäst utan tvekan.
Mm.
Jag vet att vi har suttit i den här podden och sagt att Stefan Billborn skulle bli ny förbundskapten.
Mm. Stäck ut hakan nu.
Ja. Vad tror du, Kalle?
Jag tror att hans fotbollsfilosofi är lite för
positiv.
Ja, för positiv och för mycket vad ska jag säga? Om man tar hans fotboll nu som de spelar med Hammarby nu, så är det ju nästan diametral motsats med det som svenska landslaget gör, i alla fall i viktningen rent offensivt kontra defensivt. Sen finns det överensstämmande punkter med vad de gör i uppspel och så vidare, men jag tror inte att jag tror att han är oerhört kompetent tränare i Billborn på att sätta, liksom, utveckla spelare, spelet och så vidare. Men jag ser inte riktigt förbundskaptens grejen i honom idag i alla fall. Jag ser han mer som en väldigt skicklig klubbtränare och spelarutvecklare snarare än förbundskapten. Sen vet ni ju att jag är inte så förtjust i förbundskaptens rollen i så, utan jag tycker ju snarare att det har blivit... De sämre tränarna är förbundskaptenerna och de bästa tränarna är i klubbfotbollen. Så att jag tycker inte... Ja, det är klart det är en belöning att bli svensk förbundskapten. Det är ett stort jobb i Sverige, absolut. Men det är mycket större så svensk tränare att komma ut i Europa och ta ett lag där. Det skulle jag absolut kunna se han göra i framtid.
Mm. En av de bästa tränarna finns i GIF Sundsvall, va? Joel, säger det.
Ja, det är svårt att jämföra dem så. Men det han har gjort under året, Cedergren, är ju imponerande med tanke på den budgeten som de opererar med där. Sen är det ju, det är ju också för- och nackdelar med att vara i Hammarby kontra Sundsvall. De har inte samma budget, men du har ju en större frihet och inte alls samma tryck på det. Mm. Och spelar du en match i Sundsvall med den här spelfilosofin som Cedergren har satt på plats, som är väldigt beundransvärd, och det inte lyckas på försäsongen i en träningsmatch mot Frej, det börjar ju inte knorra redan då, utan du får ju liksom jobba vidare med dina grejer. Jag menar, Billborn förlorade där mot Frej på försäsongen, det var liksom, ska han gå redan nu? Och det liksom, inte riktigt så, men det var liksom, hur ska det här bli liksom med den här ass-tränaren som har klivit in och fått den här stora rollen nu, och sen blir det så här. Du får ju en annan arbetsro i GIF Sundsvall. Det tror jag är en sån som ser igenom något jäkligt bra av att ha. Sen vet jag att han var hårt ansatt. Jag var själv på Tele2 och såg Djurgården Sundsvall i fjol när det var banderoller där om att han skulle lämna. Och liksom, jag tyckte det var helt barockt i det läget att det fanns de kraven mot honom då, med tanke på att ja, men de har ju så liten budget. Ja, men om de ligger på 100,5 och krigar runt strecket där nere, ja, men det är väl inte så konstigt att de gör det ett år. I år tycker jag att de har ju varit, jag tittar på dem mycket i våras, då har de ju varit utan tvekan ett av de mest spännande lagen i Allsvenskan.
Men var det inte det förra året kostade för att det här året skulle bli bra?
Jo, man kan ju se det. För det sättet de spelar på, det är att liksom stå och rulla ut från insparkar och spela med väldigt hög risk på egen plan halva. Då måste man ju ha den där filosofin att det här kommer att kunna kosta baklänges mål. Men även om det gör det, så är vi tvungna att fortsätta med det här. För viker vi från det här då, ja men då har vi ju liksom gett upp. Och då kanske vi inte klarar av någonting längre istället. Då kan vi varken spela den fotbollen, så kan vi inte vinna genom att spela enkelt heller. Man kan ju dra en liten parallell till Blåvitt där. Alltså man börjar säsongen med att man ska spela på ett visst sätt. Mm. Och så märker man att oj, vi har inte material för det här. Då är det inte så himla enkelt att bara trycka på en knapp. Nej. Som vilka tror, eller som många tror, att bara nu ska vi spela långa bollar och ta poäng enkelt. Det är mycket enklare för de här lagen som har gjort det hela året och kan det spelet och som är inkörda med det, att ta poäng på det sättet då. När det gäller Sundsvall, så nu när man ser dem, så de lånar ju knappt ut bollen ibland. Alltså deras anfall är ju extremt långa. Så det märks ju verkligen hur de har nött in det här 3-4-3-systemet. Och att alla spelare vet ju när de har bollen exakt var medspelarna finns någonstans. Och alla är tillräckligt bolltrygga. Även de här lite mindre namnen, Tamimi och Björkander och de här, de är tillräckligt bolltrygga för att kunna...
Hur fick han det här? För att det känns som att de var ju inte där för kanske 2 år sedan. Det kändes...
Nej, men jag tror att det är den där tydligheten, att de jobbar väldigt tydligt med exakt att säg när Tamimi får bollen ute på höger wingback där, att du har de här 4-5 passningsalternativen. Sen är det du som väljer vilket du ska spela, men det är de här 4 och Batanero ska finnas där innanför, och sen ska Romain Gall, när han spelar där, han ska i våras där, han ska finnas i fickan där och du kan hitta honom si och så. Och då vet de väldigt tydligt att det är exakt det här som gäller. Och sen såklart med ett visst mått av frihet måste man alltid ha. Men jag tror att det är en extrem tydlighet med exakt vad de ska göra. Och sen tjänar man ju väldigt mycket på att ha en sån där speciell spelare. Jag tycker Batanero är den typen av spelare som gör sån enorm skillnad.
Vilken bra scouting det där är. Alltså.
Ja, det får man säga. Det är bara att gratulera. Jag menar, det har varit intressant att bara köra en parallell säsong nu då och stoppat in Batanero på Blåvitts mittfält.
Jag menar, de startade av vad de sa.
Ja, precis. De var ju det i somras där och jag tror inte de hade tillräckligt med pengar för att lösa honom då. För att jag tror inte Sundsvall hade gett bort honom gratis direkt. Men Blåvitt började ju också säsongen med 3-4-3. Och om de hade fått ha Batanero där som hade styrt på mittfältet, hur hade den säsongen sett ut nu då? Jag menar, de hade ju ändå Kalisi som var en väldigt fin mittbacksfot. Hade de kombinerat det med att även ha en riktigt bra spetsfot på mittfältet, då tror jag att det hade gjort stor skillnad. Det är ju såklart bara hypotetiskt. Jag bara tycker det är intressant just det där med att en spelare kan göra så enormt stor skillnad. Så jag tror jag just för Sundsvalls del, och går tillbaka till dem, att de har ju ett väldigt bra grundspel, tryggt i att de vet vad de ska göra med bollen. Sen har de ju haft de här poängspelarna, och det är ju man ju beroende av. De hade Roman Gall på våren, och sen Hallenius.
Sen Mike Sema har ju också levererat.
Dessutom, jag tycker Wilson också är en sån här rivig, jobbig spelare att möta. Kan bära en anfallslinje bara genom sin fysik och så vidare. Så jag tycker de har gjort ett otroligt gott scoutingarbete med små medel, fått ihop en trupp som kan spela den där typen av fotboll. Extra krydda såklart med de här spanjorerna. Nu förlängde de ju med Juanjo dessutom, vilket man får ändå betrakta som ett styrkebesked för att vara Sundsvall.
Jag är, med tanke på hur säsongen såg ut förra året, om man klarar sig kvar då, om man får kriga till sig de där sista, det är mot Göteborg man vinner i slutet av 3-0. Är inte där
minns
borta.
Inte det.
Och så plockar man in några spelare till, för man har ju inte så mycket pengar. Och de är också så väl scoutade, och så får de en jättefin säsong. Alltså det, jag är sjukt imponerad av det. Och sen är det klart att det måste krävas en, ja, alltså man måste ju få någon, alltså han måste ju verkligen ha sett vissa grejer i Joel förra året som kände att, alltså får jag bara in de här och lära dem det här, så kommer det här funka. Mm. Och sen är tålamod, bara nöta. Och sen sitter det så pass bra som det gör nu. Vilket gör att en sån som Hallenius får ju ett jättelyft. Han har ju sett jättebra ut den här säsongen.
Men jag tror, om vi pratar just det där med scoutingen så där. Jag tror att Sundsvall är på tå på ett sätt som andra klubbar inte är. Med scouting har ögonen öppna, öronen utspända efter vad det är som händer även i lägre divisioner. Jag ska bara ta ett exempel. Romain Gall, jag såg han på Skytteholm när han spelade i division 1 för Nyköping. Man såg ju att det var en riktigt, riktigt bra spelare. Det var inte så många allsvenska klubbar som var där och tittade på honom eller ryckte i honom. Men det var ju en klassspelare. Sundsvall nu testade ju en målvakt från Stockholmsområdet från division 2 här för någon vecka sedan. Och bara bjöd in för en veckas provträning. Vad jag vet har den målvakten inte varit i någon av Stockholmsklubbarna att träna. Det vore ju rimligt att de tittar på en målvakt härifrån som är lovande. Alltså det jag menar är att Sundsvall har ju varit på tå för att hitta de här fynden. Och uppenbarligen finns det ju någon slags kompetens där för att söka fram dem och värdera dem när de väl har sett dem i aktion. För jag menar, det är bara att lyfta på hatten. Romain Gall var ju ett super fynd. Och det hade andra allsvenska klubbar kunnat gjort. Jag tänker på dem i Stockholm här som, han spelar ju i Nyköping för, som ligger en mindre än en timmes bilresa härifrån. Det hade bara varit att åka och titta och nypt honom därifrån.
Sirius kunde man ha plockat honom.
Ja, varför inte.
Vi kommer säkert prata mer om Sundsvall om några veckor eller någonting när säsongen är slut, när vi sammanfattar det. Matti Mutumba, scoutingverksamhet i AIK. Där ska han vara.
Han har spänn i musklerna nu.
Ja. Är han rätt man för att ta över sen eller hjälpa Ackerman? Behöver Ackerman någon hjälp?
Ja, men jag kan ändå förstå syftet med Mutumba. AIK plockar ju många av sina spelare i förorterna. Och vad är bättre än att skicka ut honom där? Alltså, han har ju ett sätt att snacka om de här unga grabbarna som Björn Westrom kanske inte har. Han har i alla fall, han lär ju säkert ha mer, ja, alltså mer respekt hos de här grabbarna. Så jag tycker det är ett bra sätt, och det visar ju också att AIK tar det här på allvar, eller att de ser liksom de positiva effekterna av att faktiskt, alltså, liksom dammsuga förorterna också efter de här talangerna, alltså hur viktigt det är.
Man ser verkligen möjlighet i det, istället för att se det som något något liksom jobbigt som kommer ta massa tid, utan då plockar de in en kille som ja, har, som du var inne på, bättre möjligheter än bäst om att. Sen säger han att han ska hålla en läge på filen tidigare, och jag antar väl också att han ska kanske börja. Man vet ju att han har stavat på ett visst sätt under ganska lång period för att han gör det medvetet. Men jag tänker i hans scouting-report så lär det ju inte skrivas på det sättet som han gör på Twitter.
Han kanske ger dem muntligt. Ja. Nej, men jag tror att AIK har ju haft en ganska stark ställning i de där norra förorterna också, mm, med såna här ambassadörer som Henok Goitom och Bojan Djordjic som är riktiga AIK-are och som också har väldigt, väldigt goda kontakter och en jätterespekt där ute i de områdena. Så att de har nog ett ganska starkt grepp där nu. De har Motumba med på tåget också. Mm.
Ja. Ja, det ska bli roligt att se. Han kommer säkert prisas med om de hittar honom. Jag spelar, det var Motumba som hittar honom.
Får grejer. Vi hoppas.
Ja, det vill man ju. IFK Norrköping. Vi snackade ju om dem häromdagen. Jag kom fram till att de hade en bortavinst. Och det var en på vanligt gräs då. Mot ett IFK Göteborg. Där Kalle Holmberg gör mål sent och sen så kommer ett sent mål i matchen. Och det är det här med plastgräs kontra vanligt gräs. Vad drar man för slutsats av det? Att de har bara vunnit en match borta. Jag kommer ihåg det här snacket.
På gräs?
På gräs då. Ja. Det var ju så mycket snack om Elfsborg. Kommer du ihåg när de hade sitt konstgräs? Ja. Att bara...
Nej, men det är klart att man drar slutsatsen att det finns konstgräslag och det finns naturgräslag, och framförallt då kan man väl dra slutsatsen att det verkligen finns utpräglade konstgräslag i Allsvenskan som trivs med att det blir lite snabbare spel, konstgräset, lite mindre dueller.
Men gillar du det? Att det finns utpräglade konstgräslag?
Nej, alltså i den bästa av alla världar så skulle ju all fotboll spelas på riktigt bra naturgräsmattor. Men det är ju alltså en utopi idag. Och om man tittar på hur storstäderna ser ut idag så det går inte att komma till en situation där vi skulle ha naturgräsmattor överallt som alla ungdomsspelare och allt skulle spela på. Utan vi får nog leva med att den generationen som kommer upp nu och som kommer upp i framtiden, det är konstiga spelare, tyvärr. Det är så det ser ut. Sen måste de även klara av att spela fotboll på riktigt gräs. Och det är faktiskt en utmaning. Och det tror jag är någonting som också präglar svensk fotboll och kommer göra i många år framöver. Att vi får väldigt mycket konstiga spelare nu. Mm. Och det kommer att betyda att de är väldigt bra isolerat, men inte kanske lika bra som naturgrässpelare var i duellspel och spelförståelse och större ytor och sådär.
Jens, fotboll funkar bara på konstgräs då?
Ja, uppenbarligen. Sen är det väl lite, alltså konstgräs fyller ju en jättebra funktion inom svensk fotboll. Alltså jag vet ju när Håkan Eriksson och de hade kvalificerat sig för EM där en andra gång U21-landslaget, så lyfte han ju fram att det fanns tre aspekter liksom som var avgörande för att svensk ungdomsfotboll gick så himla bra. Och det var bland annat konstgräs, att vi har helt andra träningsmöjligheter än vad man hade för bara
25 år sedan.
Ja, precis. Och så. Där är det jättebra såklart. Men jag tycker att det är problematiskt att vi faktiskt spelar seriespel på konstgräs. Jag hade ju önskat att hybridgräs, att man hade kunnat utveckla det ännu mer. Eller, alltså verkligen att det hade blivit ett krav på något sätt. För det blir, varenda gång man frågar spelare som spelar utomlands som skulle kunna tänka dig återvända till allsvenskan, då är oftast konstgräset ett argument för att de inte vill dit.
Fast det är nog också lite, är det inte lite en
generationsgrej?
Ja, dels generationsgrej, men också en sån där att man kanske anger det som skäl, men det kanske ändå är att man tjänar lite bättre där ute i Europa liksom, man stannar kvar.
Man vill inte låta sig ge ifall jag är svensk.
I själva verket är anledningen att jag vill stanna ett par år till och skaffa mig en pensionsförsäkring. Men det är enklare att säga nej, men jag vill inte spela på konstgräs.
Men jag vet att Seb var ju helt, han var ju helt chockad efter efter att han hade, jag åkte ju till Midtjylland och spelade på konstgräs för första gången han spelade typ en match. på konstgräs. Och han var ju inte glad efter den matchen. Han tyckte liksom inte att vad fan är det här liksom?
Men det är,
man kan inte gå tufft in i närkamp och Nordsjällands.
Det var ju där Robin Olsen skadade sin axel, var det inte det?
Ja, det var det kanske också.
För att den planen är känd som ja, den titeln.
Ja, men jag tycker det är i den bästa av världar, så precis som ni säger så hade.
Sen är det ju också intressant med, det kommer ju liksom, nu är det den generationens konstgräs, och nu, jag vet inte vilken generation vi är nu på, om det är 4 eller 5 eller vad det är. Men man undrar ju sådär, det finns ju så mycket innovationer i världen. Kan man inte komma närmare riktigt gräs?
Ja,
alltså känslan av riktigt gräs, kan man inte komma närmare det? De konstgräsmattor som läggs idag är ju, jag tycker att de är fantastiska. Man tar Grimsta till exempel som är ett av Sveriges bästa konstgräs. Den är ju, det är en helt underbar matta att spela på. Men det är ju inte riktigt gräs. Det är inte alls samma sak. Och det är ju klart att man skulle kunna önska att vi kom ännu närmare det.
Ja. Håbo var han skadade, säger en axel. Men Nordsjällan stod han över sen han gjorde comeback och kom tillbaka. Och jag tror att det kan haft att göra med den konstgräsplanen. Det var något sånt, han spelade inte den.
Du har mycket onödigt kunnande i ditt.
Ja, men jag vill ändå rätta mig när jag är ute fel. Lite frågor. Gustav Nordlöv frågar, vilket lag slutar sjua nästa säsong?
Ja, men
GIF Sundsvall. Sjua i år, sjua nästa år.
Ja, men det är inte säkert de får behålla alla sina spelare.
Jo, de blir sjua.
Men de är ju ganska gamla, de där spanjorerna. Så det är inte direkt så att det är någon i segunda division som rycker i Batanero och sådär. Alltså, det är ju om det är någon klubb här i Norden som vill ha han och som slantar upp, eller?
Och det kan jag tänka mig. Att det finns.
Ja. Jo, men det kan ju vara.
Dansk klubb som vill köpa in och en rollspelare och sådär. Det finns,
ja, typ mitt gillan.
Vad kostar han? 4 miljoner? 5 miljoner?
Ja, jag vet inte. Det beror på vad man sätter för prislapp på han. Jag kan ju tycka att man ska kräma ut mer, men då har du ju hans ålder där då.
Mm. Håkan Lövgren, kommer Kalmar ta några fler poäng i år? Jag tror på 2.
Ja, alltså det är mycket möjligt. Det har ju inte sett jättebra ut. Å andra sidan så var det som vi pratade om, att de har ju varit säkra efter sin fina vår.
Ja.
Så de har ju faktiskt inte behövt anstränga sig jättemycket.
Men det är ju rätt, det är också, nu har du inte haft den inställningen, men tänk om de har haft det här, vi behöver inte.
Nej, men jag tänker, i med det här med Nanne och sånt, har säkert påverkat.
Det har säkert påverkat en del. Sen är det väl också sådär, inte Kalmar en sån där klubb som behöver nästan ha lite att det gäller. Det känns inte som en klubb som ska spela matcher som inte gäller någonting med det spelet de har och sådär.
Mm.
Jag vet inte.
De har alltså Norrköping hemma, där kan det bli nolla. Hammarby borta, blir nog nolla. Trelleborg hemma, där blir det i sig 3 poäng. Sirius borta och AIK hemma. Så att de kanske tar 3 då.
Mm, det räcker. Gott och väl.
Ja.
De har gjort en fin säsong, tycker jag.
Ja, absolut. Under våren. Sen tycker jag, ja. Sen var ju Nanne med givetvis, men ja. Rydström har inte riktigt fått att fungera på samma sätt efteråt. AIK blir givna vinnare i år, skriver Gustav Holmström. Det har vi alla skrivit under på. Hur ser ni på nästa säsong? Vem kommer konkurrera om guldet 2019, tror ni? Det absolut omöjliga är ju att man har ingen aning om vad som försvinner. Det skulle kunna försvinna 5-6 personer från AIK. Det kommer du inte göra det, men det rimliga är väl att AIK och Malmö slåss om det nästa år.
Ja, det känns som det.
Ja, verkligen.
Sen kan ju Hammar byta nya steg. Men jag kan inte se något annat lag riktigt segla upp bland AIK, Hammarby, IFK Norrköping, Malmö FF i nuläget i alla fall.
Nej, och tittar man till alltså vilka spelare som potentiellt kan försvinna från respektive klubbar, så känns det som att det är rätt många i Hammarby som kan tänkas flytta om rätt bud kommer in. Däremot i MFF, med tanke på nu Rosenberg är det ju fram och tillbaka om man ska fortsätta eller inte. Ja. Det är såklart ett jättetapp om han försvinner. Det är jättesvårt att ersätta. Men det känns ändå som att det är fler spelare som garanterat kommer vara kvar nästa år. Man får ju se på det så också.
AIK då, Kristoffer Olsson går.
Mm, det är, jag blir förvånad om man inte går.
Lär väl försöka gå utomlands igen.
Säkert.
Tror jag. Det är väl de två i alla fall.
Ja, eller om det kommer in något bud på Ado också kanske. Han är säkert sugen på.
Det är inte alls omöjligt. Sen vet jag inte med yttrarna. Nej. De är ju några stycken där. Om det är någon av dem som försvinner till något land. Men ja.
Sen får de ju tillbaka många spelare också i och för sig, som kommer tillbaka av skada. Alltså Lundström lär väl vara fit for fight igen.
Men jag tänkte, då har de ju han och de har Sundgren, de har Lindqvist, de har Rashid. De har rätt många, så någon börjar ju.
Ja,
men jag tänkte av de bärande spelarna så då är det väl Olsson, Adu och Milosevic då.
Får nog vara. Jesper Fjärås Ulén, vilken nuvarande allsvensk skene kommer vara först med att åka ner till division 1?
Oj.
Nuvarande åka ner till division 1.
Ja, som är det Trelle eller Dalkurd
ja,
då?
Ja, det är väl Trelleborg då.
Nej. Dalkurd.
Ja, Dalkurd kan det bli. Man vet ju inte vad som händer i den klubben om nej. De skulle åka ur nu. Mm. Jag menar,
vi har precis gjort den resan. Vi kan inte göra det en gång till. Ah, nu måste vi ha lärt oss från våra misstag.
Nej, man tycker.
Men det kanske blir en dubbel här, alltså båda två. Är ni södra, än i norra?
Titta, jag ser ju nu på Gävle. Herregud vad tungt var Gävle supportar. Men
sen är det Filip som frågar vilken klubb från division 1 och neråt har potential. Karlberg är ju ganska givna att de ska spela allsvenskan. Men annars
vi ligger i och för sig inte i division 1.
Nej, men division 1 och neråt var det. Men jag
Tror Västerås SK faktiskt. Inte bara för att jag själv är från Västerås, men jag tror att det finns en potential i den klubben om man får rätt sida på saker och ting. Det har väl varit lite si och så med det de senaste 20 åren i den staden. Men sen Victor Nilsson Lindelöf-pengarna kom in där, så finns det i alla fall förutsättningar som är väldigt bra, och det har inte funnits ekonomiskt någon gång. Sen har de dessutom ett stort fotbollssug där, så de har ju dragit väldigt stora publiksiffror nu i division 1, och de kommer öka ytterligare om de nu skulle säkra platsen upp till Superettan nästa år. Jag tror absolut att det finns potential där att bli ett topplag i Superettan redan nästa år, eller i alla fall etablera sig i Superettan.
Mjällby också,
halvan. Mjällby har ju definitivt, jag menar, de har ju gått upp och ner under 2000-talet till Allsvenskan. Det är klart att de skulle kunna göra resan uppåt igen.
Mm. Kloka ord från en klok man.
Absolut.
Är det så vi sammanfattar det?
Absolut.
Som vanligt blir podden alltid längre än vad man tänker att den ska vara. Men tack för att ni har åkat sitta med och lyssna, om ni är fortfarande kvar. Och tack för att ni kommer och satt er här i studion, Kalle och Frida. Ni får ha det så bra där ute. Sköt om er.